tack ska du ha. Karriären heter jag, och vad du heter gör samma tack ska du ha.
Sveriges Radio Stockholm. Här är Carl Gerhard med nionde delen av sitt enmanshörspel.
Hej gamle skolkamrat, vackert hals. Jag visste att vi är kvar vid i samma klass vill jag minnas. Ja, sen har du hamnat i överklassen, ja. Fast det gått tillbaka, din hand jag måste skaka. Tack ska du ha, Carl Gerhard heter jag. Och vad du heter gör detsamma, tack ska du ha. Kanske verkar det som Kajsa Wallis mantager att dra fram i vårens sol. Alla dessa alltför välbekanta slager ur den snön som föll i fjol. Men när det jubileras så ska det ju skroderas, ens ljus får inte sättas under stol. Bra, vad jag är bra, bra, vad jag är bra, bra, vad jag är bra idag. Ett stille absolut och trevlig ser jag ut, och fracken sitter som den ska. En stolt har blivit fet och tappat röst och tänder, i honom finns det inte längre någon choklad. Men hurra, vad jag är bra, hurra, vad jag är bra, hurra, vad jag är bra idag. Vår minister ut i London mot Parnassen tog ett steg med elegans. Strindbergs dödsdans dansade som ramajassen, men det blev en annan dans. Man fann baronen billig, men runt kring Piccadilly gick P-stjärna och sjöng i all sin glans. Va, vad jag är bra, va, vad jag är bra, va, vad jag är bra idag. Men uppe i det blå satt Strindberg och såg på och puffa till sin vän Sola. Det här är annat i min sann än när jag levde. Ja, ett panelhöns bara på den tiden var. Men hurra, vad jag är bra, hurra, vad jag är bra, hurra, vad jag är bra idag. Med denna triumferande ton inleddes Carl Gerhards nionde radiosymfoni, ej att förväxla med Beethovens nya. Refrängen hurra vad jag är bra citeras än idag i olika sammanhang och användes ibland även i riksdagen för att få kammaren att lystra när den är lite för mycket upptagen av herr Dicksons snok. Från detta oskyldiga lilla liv, snoken alltså, tar jag ett djärvt kliv till den farliga företeelse i scenens värld som kallas vampyren. Sara Leander dolde skickligt sin äventyrlighet när jag första gången hade glädjen att se henne. Hon kom till Göteborg för att delta i repetitionerna för Carl Gerhards nybygge som skulle upp i Stockholm på våren 1930. Det fanns mycket lite av jag är från topp till tå ett kärleksstundens barn hos den storväxta lantflicka som stod framför mig, livsfarlig som ett på Atlanten plötsligt uppdykande isberg. Hon var klädd i glasögon, fräknar, en röd eldkvast istället för hår och skyddade sin eventuella talang och pålitliga basröst i ett fodral av vitt lammskinn som såg ut att vara inköpt på en marknad i Arvika. I karriärens nybygge där hon frikostigt exponerade sina behag tilldrog sig hennes ben mera uppmärksamhet än hennes visor. Det var även visorna i bastantaste laget och gav publiken inga föraningar om den kommande Sara. Sara med Zeta och Di före Leander. I en av visorna, det kan jag aldrig glömma om jag blir 100 år, slängdes flitigt fläskben åt olika håll. Daniel Fallström fick ett för sin minnesgodhet när det gällde operettens tjuserskor. Fru Meissner och fru Norry i operettens vår har skälmskt lekt köra gömma ut i hans knävelvår. Det kan han aldrig glömma om han blir 100 år. En kritiker av annat kynne, den utmärkte teaterskribenten Erik Lindorm, fick också en gliring som inte var sen att returnera. Det klagas i dagarna över att teater- och radiokritik är för skarp. Men ack, vad gör det, bara den är vettig. Erik Lindorms teateruppsatser retade nog den man attackerade, men det retade också publikens nyfikenhet på föreställningen. Och sen är det en annan historia att Erik Lindorm själv blev förkommit utom sig när det var hans tur att utsättas för kritik. Han beklagade sig bittert hos mig en gång när han orättvist hade risats i en kuplettvers. När jag invände att han som var en sån hänsynslös kritiker väl själv borde tåla något, rev han sitt hår och kött som ett sårat lejon. Jag tål inte vid vart man kritiserar mig. Jag längtar efter beröm som barnet efter modersmjölken. En sådan bikt av en modisk teaterkritiker är väl den läckraste grädde
en teaterkatt kan lappa i sig. Gösta Ekman uttryckte saken på sitt lilla sätt. Jag ger tusan i kritiken. Bara de berömmer mig. Apropå Gösta Ekman så hade jag i nybygget en visa med en vers om honom och hans nyinredda prakthem, som det hette i veckorsjournalen. Familjen Ekman hade logerat i min för tillfället övergivna lya medan prakten stuvades in i huset på Riddargatan. Och som tack för husrum fick jag en vacker lampa samt en maliciös vers där ett felaktigt uttal av ett franskt ord framhölls. Visan hette som det påminner om och melodin är ett av Frid Winters många melodiösa infall. Ursäkta min fröken om jag vågar att begå en lätt indiskretion. Ni förlåter säkert att jag frågar var jag sett er tjusande person. Var det i Södertälje? Kanske är det blott och vart en villa. Ni kan hända liknar någon jag mött i Venedig eller i Sevilla. Ja, ni blir väl inte stött. Jag växelvis blir kall och varm. Ni har en egenartad charm. Det är någon jag har kysst. Jag tror på Marienlyst som ni påminner om. Ha kan hända vi, pardon, vart förlovade någon gång. Är ni någon av dem? Jag svärmar för i blide Bärson. Är det kanske fröken Persson? Ack, jag är så tankspridd så. Det är ju Venus från Milo som ni påminner om. Mälardrottningen, hon borde skämmas ej så mycket för sin toalett som för själen som beständigt hämmas av det snörliv riksdagen henne gett i form av dumma lagar. När på operakällan beduinen njuter strömmens glitter, då mon dieu, kommer Jönsson och drar för gardinen. Klockan hon är 12, monsieur. Vår restaurangkultur är fin. På franska skriver vi menyn. Men det är allt av stan vid scen. Annars är det mera flen som det påminner om. Till soppan ställs det in whiskygroggar och platin framför var gastronom. När ska systemets herrar fara med gumman Sara till Sahara? Vi för Nordens fransmän går, men det är nog eskimår som vi påminner om. Gösta Ekman, han hör till det schyssta, trots att han har mycket av bohem. August och hans tänkande Augusta har nu fått ihop ett litet hem. Och det var ej för tidigt. I den eleganta veckjournalen har jag sett porträtt av fruns schäslong, hundens kabinett och spegelsalen stor som halva Berns salong. Det är en tjusande miljö, Versailles, nej kanske Fontainebleau. Det är något mönstergilt, Morgan eller Vanderbilt, som det påminner om. Ja, den som gillat upp en sån ett familjegrupp borde ha ett diplom. Den gamla fina Sävrevasen, hur väl den står till Danoisen. Och till Roslins pastiche, det är något av nouveau riche som det påminner om. Fontainebleau istället för Fontainebleau var ju en ful färgförväxling. Men rimmare har ju ingen moral. Det tyckte Radiotjänsts ledning också. Ty när jag sjöng denna visa i radio våren 1930 ville veckorsjournalens redaktion ha bort en vers där det sa som den gamla fina Carl Otto Bonnier: det är inte Carl Laurin, det är mera herr Dahlin som han påminner om. Den versen blev, då den envetne sångaren inte ville acceptera censur, lätt utraderad genom störningar som länge gav skall i pressen. I Karl Gerhards nybygge, som hade en mycket skön fasad, fanns det många omtyckta sketchbogningar. Schlagerförlaget Carl Michael var en av fullträffarna och Mamma fyller 100 år en annan. Där hade Lille Sidon en av sina paraduppgifter och hon var inte heller tråkig att se som fotograf, assisterad av herr Grape, Erik Abrahamsson. En hel rad
kunder av olika slag passerade rastrevy på ateljén. Och det mossbelutna staketet, som vi alla minns från våra barndomsporträtt, bytte snabbt mot kälke med snöfång för att vid det lilla barnets entré med moder ersättas med det traditionella fårskinnet. Det lilla barnet frågade rätt impertinent sin mor: varför har tanten så röd näsa, mamma? Svaret från Lilly kom raskt och bittersött: det ska jag tala om för det lilla raring. Tanten super! Och så släng ungen på getskinnet, herr Grape. Höjden av genial fotograferingskonst nåddes vid brudparets entré. Bruden var av standardlängd, men brudgummen var längre än de flesta. Vi hade plockat upp den brandstegshöge trumpetaren Jönsson ur orkestern för att få poängen att slå. Brudparet krävde absolut att bli fotograferat i kroppsstorlek. Alla kompromisser avslogs, även att brudgummen skulle ligga på knä för att få huvudet i jämnhöjd med brudens. Nej, de skulle absolut vara i kroppsstorlek, både bruden och brudgummen. Till sist fann den konstnärliga fotografen, som hade starkt tycke av fru Godwin, på den geniala lösningen att brudparet skulle lägga sig på golvet. Själv la hon kameran och sig själv ett stycke ifrån och lyckades genom perspektivfotografering ta brudparet i helfigur. En lyckad final var Atterbergs oförmodade dollarsymfoni, dirigerad av själva PB, porträttlikt framställd av Erik Abrahamsson förresten, och med hela ensemblen försedd med instrument som trakterades efter förmåga och med blodigt allvar. Den revyn innehöll även Dantes moderna helvete, där Dante fick tillfälle att tillsammans med Vergilius betrakta bland annat Karons färja på dess färd mellan Grevbron och slottet. Det var många syner som upprörde den känslige Dante. Så här utlät han sig: ove, se denna trista skara av idelkroppar utan huvuden. Se, de bära sina huvuden ut i sina händer. En del den bära ut i håret såsom lyktor. En del den bära fast med möda under armen. Vad föreställer denna skara som så fruktansvärt av ödet handikappats? Det är Stockholms stadsfullmäktige, upplyste Vergilius. Jag känner igen Knut Tengdahl på pressveckan. Anblicken av hårfrisörens tortyrhattar, ljusreklamens eldslågor och det skräckinjagande små vidunder av plåt med ögon som lyser flera meter framför sig blev Dante för stark. Han ville på dolda stigar nå upp till ljusets värld igen, till ting av himlen burna. Vergilius svarade: vi med en hiss ej upp kan fara, i som här inträden, hoppa bara. Det var nybyggare säsongen som Ernst Rolf gjorde sensation i revyvärlden genom att erbjuda mig gästspel i Rolfs utställningsrevy på Kina 1930. I denna anledning dikterade Carl Michael, chef för Schlagerförlaget med samma namn, ett brev för ett antal skrivmaskinsdamer i rock- och kodräkt. Fredmans epistel nummer 9 till revydirektören Ernst Rolf, med tacknämligt antagande av godhetsfullt förslag till samarbete under utställningen i sommar. Käraste broder, bästa kollega, vad ska om ditt förslag jag nu säga? Ska vi oss slå tillhopa och bilda en mäktig tröst? Nog kan jag höra bilarna vina spotta och fräsa utanför Kina, och nog för att jag kan påstå att jag har en väldig lust. Men sjömanskupletten, nej. Och menuetten, usch, sjöng flickorna då. Kan man nog kombinera så det? Käraste broder i rokoko, men utan ulla kan jag ej gå. Jag tar med mig skruttan, hälsa lilla tuttan i trikor himmels blå. Innan jag övergår till Rolftiden vill jag sjunga en visa ur nybygget som helt enkelt heter Spott ut. Livet skulle vara mycket bättre än det är om man bara finge som man ville. Äktenskapet skulle ha ett bättre renommé ifall hustrorna sa det till sina män: min kära vän, vill du svira hela natten så ska du svira hela natten. Jag kan avstå sommarhatten och äxlebäng. Vill du ha en annan fruga så ska du ha en annan fruga. Tack för att jag har fått duga så pass länge.
Vill du ha det sista ordet så ska du ha det sista ordet. Du får gärna slå i bordet, du ska trivas. Om du kommer hem i gungan, vad är ju rädd att bruka lungan? Har du någonting på tungan så spott ut. En operasångerska som hade uppsagt sitt kontrakt har ett dylikt, nyligt undertecknat. Förr så fick hon sjunga blott vartannat år en akt. Men det nya som hon nu har skrivit på, det låter så. Vill du sjunga Hans och Greta så ska du sjunga Hans och Greta. Vill du stryka Hans så är han genast fin i. Om du inte älskar Wagner så får någon annan älska Wagner. Men du far ett litet tag ner till Puccini. Vill du ha mer hull på benen så ska du ha mer hull på benen. Vi kan stötta under scenen, du ska trivas. Du är högsta höns i farmen, du ska sjunga Thais och Carmen. Har du en sångfågel i barmen så spott ut. Man för motorterrorismen tänker sätta P. Genom att lansera bättre vägvett tror de att det hjälper med att ropa ack och ve. Nej, med mildhet botar man människornas brist. Herr bil, bilist, vill du köra som en drulle så ska du köra som en drulle. Kärran över dal och kulle ska du föra. Om du hatar trafikanten så kör över trafikanten. För vad har den fianten på din väg att göra? Vill du köra 80-90 ska du köra 80-90. Om det så är mitt i city du ska trivas. Kör du motorcykelskrället ska du strunta ut i skället. Får du lite lort i spjället så spott ut. Jaha, så hade jag en da capo-vers. Den här revyn med tjuvsamhället hade ju blivit föremål för rätt så skarp kritik i pressen. Alltså föremål för orättvist omdöme. Och då skrev jag den här lilla extra versen. Pretensionerna på en modern succérevy kan man läsa ut i Stockholmspressen. Genren är för gammal, den ska alltid vara ny. Mina herrar, nu är jag trött på ert tjat. Hur vill ni ha't? Vill ni ha revyn satirisk så ska ni få revyn satirisk. Strindbergsk, Ibsensk och Shakespearisk, kvittar vilket. Vill ni ha balletten naken så ska ni få balletten naken. Om trikå är med i smaken, på med silket. Vill ni ha revyn menlös ska ni få revyn menlös. Tjock och dum och skinn och benlös, ni ska trivas. För att fullborda successen ger vi korruptionssupé sen. Passar inte majonnäsen så spott ut. Jaha, där fick kritiken för gammal ner med tjuvsamhällost. Det var den 1 augusti. Jag gjorde entré hos Ernst Rolf på Kina. Det var inte så lite spännande ska jag säga. Min första chock var att det inte fanns sufflörlucka. Och inte heller sufflör. Det använde aldrig Rolf. Han var ju född på tribunen. Under det att jag var ett teaterkonstens flaskbarn. Som diat sufflös. Sen jag tog mina första stapplande steg på scenen. Men på Kina fick jag lära mig att kasta kryckorna. Och lita på mitt minne. Det var nyttigt. Och idag skulle jag inte kunna tänka mig att använda sufflör. Ja, det har förstås hänt mig att publiken sufflerat mig när jag haft enmansteater och man har begärt någon visa som inte jag har kommit på med detsamma. Rolf gjorde ett mycket, mycket imponerande intryck på mig. Redan hans sätt att annonsera sin ankomst när han ämnade besöka syateljén högst upp på vinden var storslaget. Syateljén kallade han förresten vid dess norska namn systuen. För skandinaviskt skulle det vara när det inte var kontinentalt. På vägen upp för trapporna skrek han med stark stämma: direktör Rolf kommer! Direktör Rolf kommer! Som om han var en inspekterande kavallerigeneral som väntade att alla syhästarna skulle stå uppställda på rättade led när han kom upp. Jag fick en oväntat stor framgång hos Rolf, inte bara när vi sjöng duett, han och jag. Och jag tror nog att Rolf själv var något överraskad. Det här var väl en succé, sa han efter premiären. Ja, sa jag glad och trött. Det förefaller så. Ja, men så stod vi där ute och klappade Arnold och jag och alla vaktmästarna. Det tröstade med min nya direktör. Vad jag sjöng för visor på Kina, ja det var väl en hel del. Det är i vår kungliga svenska trekvartsrepublik heter en. För att inte glömma en av de visor som jag själv trivts bäst med, handarbetsvisan. Jag efter allra högsta mönster lagt mig till med ett broderi. Och varje ledig stund på dagen jag sömma vill, flitig som ett bi. Fast jag kan inte uppnå samma skicklighet som hans majestät. Hans lilla handarbete är bedårande, men jag vill mena att det vill hans forehand till. Hans sista kudde är av den art att den ska skänkas till prins Lennart när han ska gifta sig med fröken Nisvan, som säkert ska meddela pressen att hans lilla handarbete är bedårande. Men i familjen blev det mycket tårande, ty tjocka släkten tycks besväran. Han reste från dem till rivieran med nål och tråd och alla sybehör. Min vän herr Engelke har trots teaterstök dock en viss balans. Om han blir utskälld får han via Fredrik Böök strax en renässans. Fastän han gör i konfektionen är han en handarbetets vän. Hans lilla handarbete är bedårande, ber han om mönster utan mig så får han det. Fast i vår syförening viskas att det lär vara Adolf Niskas små broderier han kalkerar. Ingen kan virka en sån frans som Atte kan. Hans lilla handarbete är bedårande, fastän hans finska ryor är försvårande. Hänger de dock i franssalonger, där har han varit många gånger med nål och tråd och alla sybehör. Konung Alfons den nionde av Spanien stått sig con amor. Han kommer säkert åter till sitt land igen som toreador. Han har förstått att göra elegant reträtt till klang av kastanjett. Hans lilla handarbete bedårande, blicken är eldig, mörk och genomborande. När han stod på Paris perrong så ropades Bibler och Alfonso. Och när charmören vid honören rörde kasketten så sa midinetten, hans lilla handarbete bedårande. Men något appanage av Spanien får han det? Nej, till det spanska folket gäste konung Alfonso sägs det reste med nål och tråd och alla sybehör. Valdemar Svan är så som kunglig referent lindrigt sagt urban. Det är nog inte utan att vi alla känt leda vid herr Svan. Men det tycks ännu finnas många tanter kvar som säger Valdemar. Hans lilla handarbete är bedårande, hela sitt liv han tillbrakt korridorande. Putsande skor åt höga kretsar i Valenciennes och Bryssel spetsar, en domestik som flitigt knypplar på små filetter och frivoliteter. Ja, hans lilla handarbete är bedårande. Om ej Marika tycker det är sårande, borde hon ge herr Svanet gömrum i diktarnas klubb, ett litet gumrum med några tråd och alla sybehör.
Det var nionde delen av Karriärads enmanshörspel, vid flygeln som vanligt Gösta Alenius.